En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är återigen måndag när vi spelar in. Idag börjar vänliga veckan. Tänkte att det kunde vara bra att veta inför denna inspelning.
Ska jag vara snäll mot Anders?
Du ska vara snäll mot Anders, du ska vara vänlig. Det är den 11 februari. Vi har precis ätit lunch när vi spelar in det här. Med oss idag för att prata om politik har vi Ulrika Schenström som är moderat.
Hello.
Vi har Daniel Svedin.
Hej.
Och Anders Lindberg.
Hallå, hallå.
Daniel och Anders jobbar på Aftonbladets ledarredaktion. Och Ulrika är moderat. Och jag heter Anna Andersson. Vi ska prata om Liberalerna. Vi ska börja tagga upp lite grann för EU-valet tänkte jag. Men först, Anders, vad är det som pågår i Göteborg egentligen inom socialdemokratin där?
Ingen som helst aning. Nästa fråga.
Ja, nej, vi kan säga att det vi vet är att alltså, hela distriktsstyrelsen, en enig distriktsstyrelse har krävt Ann-Sofie Hermanssons avgång. Det är lite ovanligt. Och hon har sagt nej, jag tänker inte avgå.
Fast det bestämmer ju inte hon i och för sig. Men så är det ju. Alltså det som har hänt... Alltså jag flyttade då från Göteborg 2000 som liksom flykting från den där soppan delvis. För att det är ju
så alltså, här från din exilutkikspunkt i Stockholm, vad
ja,
ser du?
Från min exil här i Stockholm, Göteborg har ju en nästan magisk förmåga att klanta till saker hela tiden. Och det vi såg då i förra mandatperioden, det var ju ett skifte mellan Anneli Hultén som ju var ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd hade då sossarna styrt i 22 år i kommunen. Och 2016 så tog då Ann-Sofie Hermansson över efter en process ändå där hon lyftes fram av Anna Johansson som ordförande. Och vid valet så hade sossarna då styrt i 24 år och valet gick fullkomligt åt skogen. Dels så fick sossarna bara 20%. Det var bättre än vad man trodde. Under en del tid så såg det ut som att det här nya partiet Demokraterna skulle bli störst. Det blev de inte.
Västlänken.
Ja, de är arga på den här Västlänken. De blir näst störst istället. Sen det som hände efter valet, det var ju att Ann-Sofie Hermansson lyckades ju då göra sig ovän med egentligen alla. Så att först så lyckades de spräcka det här rödgrön-rosa blocket. Sen lyckades de sumpa relationerna med Moderaterna och förhandlingar och sen förhandlade de då med Demokraterna istället. Så summan blev att med 24 mandat i fullmäktige så har alltså Alliansen idag makten i Göteborg, de har ordförande i kommunstyrelsen. De har fått igenom sin budget genom fullmäktige. Och alla andra partier ligger i småbitar. Så jag tänker
jag
att...
Jag lyfter lite på hatten här.
Ja, men så,
well played, Alliansen.
Ja, det är väldigt, väldigt well played, Alliansen. Och jag tror att det som på något sätt har bara varit en tidsfråga, det är liksom när avgår eller när kommer kraven på att liksom de ansvariga får avgå. Och nu kom de. Det är oerhört, skulle jag säga, unikt i socialdemokratins liksom, världsbild att en enig partidistriktsstyrelse kräver ett kommunalråds avgång. Det är nog ännu mer unikt. Jag har aldrig hört talas om det, att kommunalrådet då säger att den vägrar avgå. Så att jag skulle säga att man brukar säga i S att kommunfullmäktigegruppen eller kommunstyrelsegruppen, det är liksom partiets tjänare. De verkställer vad partiet bestämmer. Men här tycker ju då uppenbarligen kommunfullmäktigegruppledare att det är de som bestämmer över partiet. Och så funkar det ju inte. Det är ju inte så maktmedlen ser ut. Så antingen
det här blir väldigt intressant.
Men det måste ju vara något annat som ligger bakom det här, vad vi ser.
Det är säga, distriktsstyrelsen ska säga att deras orsak, de pratar om samarbetssvårigheter, ordet. Jag vet inte om det är kod för någonting. Jag jobbar inte på politiken.
Samarbetssvårigheter brukar vara koden för att de inte gillar henne för att hon inte gör det de vill att hon ska göra. Och så finns det flera falanger och så har det blivit en större falang och då är det så.
Då är det så, ja.
Alltså jag tror också att samarbetssvårigheter kan betyda arbetsmiljö här. Att det är liksom... Det är alltså
en skrik och slänger dörrar.
Det har jag ingen aning om. Men jag skrev en artikel i höstas om det här när vänsterpartisterna släppte fram Alliansens budget. Och då ringde jag runt ganska mycket i Göteborg och liksom försökte ta reda på vad som hände. Och alla var så fruktansvärt arga. De var så oerhört arga. Det var väldigt liksom fascinerande.
Det är ingen trevlig arbetsmiljö.
Nej, men det liksom har gått ett par månader till nu av ilska, då kan jag föreställa mig att det är nog inte så glatt.
Men när folk är arga, då beror det ju på att det är fel i... Och nu pratar inte jag bara om om S som sådant, utan min erfarenhet av alla partier när folk är arga beror ju på att fokus har legat på fel saker. Det är för många som myglar om egna positioner där positionen är viktigare än det man genomför. Därför att är det så att man har någonting stort som man ska genomföra, man kan vara mot någonting eller man kan vara för någonting. Jag brukar föredra att vara för saker, men ändå. Då har man ingenting att om man inte har det, då har man väldigt lite att samlas kring, och då brukar det bli hela havet stormar och alla ska ha sin position och sin budget och sin grej. Fastän, ja, jag brukar ofta också, svara på. Att det är väldigt mycket också så att folk har förväntningar över den position som de har fått. Mm. Och så tror de att den är oerhört mycket större än det den är. Mm. För att de då har myglat sig till den här. Och då helt plötsligt kommer de dit och tror att de nu ska bli uppburna som, ja, de kronprinsessor och kronprinsar och sånt där. Så visar det sig att det här inte funkar, därför att de är alltså inte där av rätt orsak. De är där av orsaken position och inte innehåll, reformer, förändra världen, förändra, förbättra.
Sen tror jag att just det här fallet i Göteborg, jag tror att det finns väldigt mycket i också att det finns ändå någon slags allmän politisk regel som är att förlorar man val, förlorar man förhandlingar, så kommer det till en punkt när man liksom inte har någon utväg. För de måste ju fundera på hur ska de ta tillbaka makten. Mm. Och hur ser vägen från det här röran då, när sossarna egentligen är isolerade, ut till att de tar makten. Och den uppenbara saken som jag ser här, det är att de rödgrön-rosa, de har 36 mandat i fullmäktige av 81 då. Alliansen har bara 24. Så liksom, den naturliga reaktionen borde ju vara att sätta sig med Vänsterpartiet, sätta sig med Miljöpartiet, förhandla fram en ny lösning. Och då kanske det är så att de helt enkelt drar slutsats att det går inte med den personen som har förlorat valet och förlorat förhandlingarna. Så att det är inte som ologiskt. Men det spännande nu är att någon måste ju ha liksom räknat fel här. För om de ska min showdown nu på partikongress.
Då... I april kommer den, läste jag på.
Okej, okay, och det är i april. Men det låter lång tid till april. Då är nästan EU-valet.
Det var nästa som sa också, vi kan inte vänta till
april. Nej, det låter väldigt långt. Men spontant, då blir det liksom, då blir det inför öppen ridå. Det vore ju ohyggligt pinsamt för alla. Men samtidigt är det ju roligt för oss.
Men
då
lite
kan vi ju
spännande.
Titta på.
Ja,
men då
underbara
titta
dagar
på.
Framför oss.
Då får vi ju se allting.
Pressackreditera oss.
Ja.
Boka tågbiljetter redan nu.
Men april låter ju jättelångt. Alltså, ja. Det är mitt i valet.
Saken måste lösas ut innan dess, var det någon som sa. Vi får hålla ögonen på Göteborg. Det var ju bara, det kom här på förmiddagen. Så att,
det kom nu.
Det, precis.
Nyss.
Vi får se vad som händer helt enkelt. Nu går vi vidare till vad vi hade tänkt prata om. Nämligen två saker som många förknippar med varandra. Vi ska prata om Liberalerna och vi ska prata om EU. Vi ska börja förstås prata om Liberalerna. I onsdags kom beskedet att Jan Björklund ställer inte upp till omval som partiledare. Kanske inte direkt oväntat, han har suttit sedan 2007, men tajmingen kan man ju ändå fråga efter. Blev ni överraskade att beskedet kom just nu, Ulrika?
Nej, egentligen inte. Men jag tyckte det var lite fnissigt det där om tajmingen under dagen. Då menar jag inte under veckan, utan dagen.
Klockslaget.
Klockslaget, eftersom jag tror att det var någon som var på väg ut och begära hans avgång. Så var det väl.
Så tror du. Daniel, blev du överraskad?
Ja, lite grann. Jag trodde väl att han skulle hålla ut över EU-valet. Men det är väl ungefär som Ulrika säger, att de här jättedåliga opinionssiffrorna var på gång. Mm. Maria Arnholm hade väl redan fått ta någon presskommentar på det. Man visste att 2,8 eller vad det var.
2,7
kommer imorgon i tidningarna och då är det kört. Mm. Så jag,
nu ska vi försöka blocka ut den.
Ja, jag hoppar ut genom fönstret innan de knuffar mig.
Jag undrar om det är sant att han liksom sa i december till valberedningen att han skulle avgå.
Det kan han ju sagt, men inte när. Alltså att...
Men om det är sant?
Jag ska avgå väl... någon gång.
Jag ska avgå.
Ja, men att han skulle avgå under mandatperioden var väl ingen som...
Nej, men landsmötet är väl i höst?
I november.
Ja. Så att, men varför säger man det i december, att man ska avgå i ett landsmöte
som är
nästa november, ett år innan?
Det är väl gott om tid att tänka.
Det är nog ganska bra i för sig att säga om man inte avser att sitta. Och om och man dessutom har dåliga opinionssiffror, och det, då blir det ju... Igen så som det är nere i Göteborg, knivarnas natt och sånt där, så att du vet, det var nog, men det är inte alls säkert att han gjorde det, men han sa att han gjorde det, och det tror jag nog är ganska well played faktiskt egentligen, om man ska vara lite rakryggad.
Det finns ju risk för att det är läcker om man berättar det ett år i förväg att jag ska avgå.
Han kan ju ha aviserat om att han kan tänka sig om man hittar en bättre kandidat.
Fast den sista partilen i Sverige som hade riktigt lång tid, var inte det Håkan Juholt? Det här med riktigt lång tid i partier, är det verkligen bra?
Alltså, vad menar du?
Det var ju en så lång process i...
Jaha!
Så. Det enda exemplet jag vet där det har gått bra, det är ju Annie Lööf. liksom nu är olika kandidater och sånt
ja.
Där.
Ja, just
men annars när du har liksom så här långa processer, mycket
ja,
människor.
Ja, tills
Juholt valdes.
Det är bättre så det var med en gammeldags till att säga nej, jag vill inte bli. Och sen blev man.
Jag bara undrar, liksom, tänk ett år av folkpartistiska långa knivars nätter liksom. Det partiet består ju av människor som liksom, alla
har ja, det är väldigt men det här, leder oss, det här leder oss in på då. Vem ska ta över? Vem tror ni på? Vad har ni för favoriter? Ulrika?
Ja, alltså, jag är inte någon superexpert på Liberalerna, men jag tror att den falang som vann, som har 2/3 uppgörelse med Socialdemokraterna, tror jag det kommer att bli någon därifrån. Och då är det väl Christer Nylander eller Erik Ullenhag.
Och Nylander sitter i riksdagen, Ullenhag är ambassadör i Jordanien för tillfället.
Ja,
ska jag säga.
Tillhör den mera vänsterliberalerna. Och sen så tror jag att det är kört för Persson och Persson. Alltså Mats Persson och Johan Persson. Och sen verkar det som att både Cecilia Malmström och Lotta Edholm har tackat nej.
Likaså Birgitta Olsson
och
Gullan Avci har
Gulan.
Också tackat nej.
Och då återstår ju då någon
Nyamko Sabuni.
Nyamko Sabuni. Men jag tror ju inte att det kommer att bli hon. Jag tror
varför
att
det inte
kommer...
det? Hon verkar väldigt populär i delar av partiet. Många lyfter fram henne.
Ja, men jag tror... Det finns en annan sån här lagen om alltings jävlighet. Och det är den som de alla alltid tror först, blir det aldrig.
Så otur för henne då, som genast hennes namn drogs ur hatten på en
man ska
gång.
Bli den som dras namnet ur hatten sent.
Som Håkan Juholt.
Ja. Som Håkan Juholt.
Ja, ja.
Men han blev ju å andra sidan.
Val.
Ja, han blev vald.
Men jag tycker Christer Nylander är bra tips faktiskt. Jag, lite så här, beroende på hur besatta partiet kommer vara av att det ska vara en kvinna som tar över. Lite som Socialdemokraterna var när Sahlin valde. Så till slut så fanns det bara en kvinna kvar. Och då blir det ju svårt. Om man bestämmer att det är det liksom viktigaste kriteriet. Men om man inte tycker det, då tror jag att Christer Nylander har chans. Cecilia Wikström i Bryssel tror jag starkt om också. Det vore en topp.
Nu gör Ulrika stora ögon här.
Nej, jag vet inte.
Det tror inte jag.
Men hon har ändå varit ut, hon har ju varit på den här linjen väldigt länge, att det är liksom med Socialdemokraterna så kan vi få någon sorts, jag minns jag skrev 2013 kanske, att man i centralt i partiet hade tagit fram en rapport om att
centralt i
Liberala partiet, ja. Inte socialdemokrater.
Men när du säger partiet så ja, vet
då,
man aldrig.
Då kan det vara SED,
ja.
Det östtyska kommunistpartiet. Då hade man i Liberalerna, som då heter Folkpartiet, tagit fram en rapport som visade att vi skulle kunna få igenom lika mycket av vår politik i ett samarbete med Socialdemokraterna som vi får i ett samarbete med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern. Och den här rapporten skrev då Dagens Industri om, och Cecilia Wikström tyckte att oj, vad intressant och spännande. Och jag skrev om det där någon gång, och då tyckte ja, det fanns en liten krets av folkpartister som tyckte att det där var intressant och bra. Mm. Och hon har ju liksom krigat för det där lite grann.
Så där mitten,
ja, men någon sorts vänster, mitten-vänster-samarbete eller liksom röra sig mot Socialdemokraterna. Som kan kanske ha en mer liksom framlyft position på hemmaplan om det blir någon ur den här mitten-vänster-falangen som tar över partiet.
Just det. Anders, har du någon... Vem tror
jag
du?
Har ju gissat på Erik Ullenhag av det skälet att när man frågar människor så verkar det ju dels som att den här 2/3-falangen, vad de nu är, den verkar ju rätt lös i kanten. Alltså den verkar vara rörlig. Så. Det verkar inte vara några 2/3, utan det verkar ju snarare vara att det liksom hoppar hejvilt mellan de här. Och då tänker jag så här att vad... De borde ha någon som har haft statsrådserfarenhet. Det har inte Nylander. De borde ha någon som...
Det är ganska få folkpartiet, förlåt, liberaler som har det.
Ja, Nyamko Sabuni har ju det till exempel.
Ja, hon har
men
det.
Hon kommer ju från fel gäng, alltså, skulle jag tro, i det här fallet.
Det tror jag också.
Och sen så har du då den faktorn som jag tror kan vara viktig, och det är att de behöver någon som är ny. Alltså de behöver någonting som känns som att de står för en egen linje. Och Annie Lööf har ju liksom plockat hem den här liksom höger... men frihetlig. Så de behöver ju ha något annat. Och då finns det liksom socialliberalismen. Det är ingen som är för den just nu i svensk politik. En sån som Erik Ullenhag skulle kunna liksom driva det spåret väldigt, väldigt liksom tydligt. Alltså LSS, handikappfrågor, sociala frågor. KD försökte ju ett tag vara inne i den alliansens sociala röst. Det har de ju sumpat helt nu. Så men det finns ett utrymme här för någon som liksom skulle vilja det.
Kritiserar bara... socialdemokratin från vänster?
Ja, kritiserar, precis. Alltså det finns liksom ett socialliberalt utrymme.
Men ni är inne på, ni pratar om de här då, två,
men
tre
jag vet
delarna.
Ingenting. Liksom. Jag hör ju bara vad folk säger och alla lurar mig.
Kvalificerade gissningar.
Som alltid.
Ja. Nej, men att ni pratar om de här två tredjedelarna som möjligen då kanske inte är riktigt så fast utan kan röra sig lite grann. Men är det så himla självklart att den här regeringsöverenskommelsen överlever ett partiledarskifte i Liberalerna? Alltså tänk om det blir Mats Persson. Han avgick nu som ekonomisk talesman.
Men det blir inte Mats Persson.
Okej, okay. Men Nyamko Sabuni. Till exempel.
Alltså jag tror
är ni säkra på att överlever
om man har 2,7%, vill man verkligen driva fram ett nyval då? Är inte det liksom lite så här kontraintuitivt?
Det är det Löfven kan hota med om de börjar obstruera.
Det kommer han hota med.
Precis.
Om något av de partierna liksom försöker, alltså man byter partiledning och då gäller inte ingångna avtal, då tror jag Löfven blir sur. Mm. Och när Löfven blir sur, historiskt, då hotar han med nyval.
Då blir det nyval. Ja, alltså okej, för jag hörde också intervjun med Jan Björklund där han var så här 100% helt säker på att den som efterträder honom kommer att hedra den här överenskommelsen.
Ja, och det är därför det kommer att bli.
Men hur kan man vara så säker på det? Jag blev så här,
att han tänker bestämma vem som blir det.
Ja,
okej. Okay. Jag känner mig väldigt naiv i det här.
Han informerar valberedningen om vem det är som kommer att hedra den här överenskommelsen och sen blir det den.
Ja. Jag förstår. Okej, okay, så
Christer Nylander eller Erik Ullenhag helt enkelt.
Någonstans kan det väl bli så att man då väljer en person som inte sympatiserar med den hållningen som partiet har demokratiskt beslutat om. Men då får man ju kalla till ett nytt och ta nya demokratiska beslut. Det vore jättekonstigt ju om bara för att man byter partiledning att man då säger att då gäller inte det som liksom det högsta beslutande organet i partikroppen har tagit beslut om. Då får man kalla till...
Jag tycker konstiga saker har hänt.
Absolut.
Men okej, ni verkar trygga.
Men det skulle kunna vara så att det blir både Erik Ullenhag och Christer Nylander. Därför att Ullenhag sitter inte
en
i riksdagen.
En språkrörslösning.
Nej, men gruppledaren i riksdagen får ju ta riksdagsdebatterna. Mm. Eftersom Ullenhag inte sitter där. Det är ju den modellen KD till exempel har haft tidigare.
Så kan det bli.
Och då löser man, då löser man liksom ut, nu vet jag inte hur man kan vara 2/3 av 2,7%, men man breddar i alla fall underlaget lite.
Då kan man samla
lite.
Sin aula i alla fall.
Men Maria Arnholm är väl också ett sånt?
Jag tänkte säga Arnholm då. Ja, hennes namn hör man ju ändå.
Och var ju liksom...
Hon kan ju fortsätta som partisekreterare.
Verkligen. Ja, är hon bra på det?
Hon var ju kronprinsessa, lät det som ett tag, men sen vet jag inte, sen försvann hennes namn.
Det var ju lite så när hon togs in kändes det som att det var liksom en tribut som Björklund gjorde till det här Westerbergsgänget, att titta nu liksom, vi är feminister utan att vara socialister och liksom Birgitta Olsson får en allierad här på något sätt. Men hon är ju inte alls i snacket om partiledarposten.
Jag har sett hennes namn nu, fast man nämner väl snart alla liberaler.
Ja, de är 20 personer i riksdagsgruppen.
Så det kan vara alla.
Och resten jobbar på olika tidningsredaktioner. Och ingen av dem har...
Och en i Jordanien.
Ja, sen har du hela partiet.
Ja, okej. Okay. Ja, när vi pratar om partiledare, det vi vet är ju då, okej, Björklund är på väg ut, Fridolin är på väg ut, Fi, om någon nu skulle bry sig, bytte partiledare i helgen då Schyman slutade och Farida Al-Abani tog över. Bryr sig någon om Fi nu för tiden? Det var egentligen inte det vi skulle prata om, jag kände bara det själv när det kom upp.
Ja, de som är med i partiet gör väl det. De bryr sig.
Ja.
Vad hade de i förra valet? 0,4 eller något?
Ja, de landade väl där någonstans.
Det känns inte som att de kommer att bli...
De behöver nog komma upp med en problemformulering som är lite mer bred kanske.
Jag såg nu de hade en slogan så här, Me Too-politik. Eller Me Too är lika med Fi-politik. Så de försöker sista liksom...
Du var tvungen att tänka efter, det var för smart för mig, känner jag. Jag bara, va?
Men det är svårt att surfa på en våg som var ett år sedan.
Ja, mer än ett år sedan.
Alltså, men som ändå den lever, något annat kan man inte säga.
Nej, men jag tänker på om de inte har lyckats liksom vinna på den än.
Nej, det har de inte.
Nej, det är sant. Liksom.
Och med Schyman.
Nu ska de vinna med en ny partiledning som är lite okänd och så. Det är nog
för övrigt, för fråga, vad är det för Schyman ska göra nu? Hon skulle göra något.
Hon
ska bli klimataktivist och sen ska sitta kvar hemma i kommunfullmäktige i Simrishamn. Och hon ska tjafsa där, tror jag, att hon tänker göra.
Det är ju synd om hon försvinner, hon är kul.
Ja, det är hon. Men hon är också 70 år och man måste få trappa ner lite.
Nej,
för sig, hon ger ett väldigt energiskt intryck, det måste
man
säga.
Det får man säga.
Ja, hon verkar inte så
rolig. Synd om hon försvinner.
Men alla andra partiledare då? Sitter de säkra resten av dem? Ska vi se. Den som har suttit längst nu är förstås Åkesson. Han verkar ju orubbar.
Han blir den nya Björklund, han avgår aldrig.
Lite häftigt med honom är att han har faktiskt suttit som ledare för det partiet innan de kom in i riksdagen.
Ja.
Det är liksom...
Han är en riktig långvägare, ja. Det får man ge honom.
Men jag tror han kommer sitta ett tag till.
Han är ju inte gammal. Eller? Alltså...
Nej, och nu var någon artikel idag. Nu verkar han ju inte under isen i alla fall.
Nej.
Alltså han, det är ju jobbigt med politik. Så tycker
Han verkar rätt slitigt. Nej, han har ju haft perioder.
Han har varit i Thailand och vilat upp sig. Lite svårt att se vad han skulle göra efter liksom, en politisk karriär. Liksom generaldirektör känns inte jätteuppenbart.
Landshövding
kanske inte heller. Så regeringen Löfven vill ge honom. Lobbyist, ja, men för vad? Liksom, vad ska han göra?
Ja.
Ja. Vad ska han göra? Ska nu låter det som någon annan. Och jag vet
det. Luftfartsverket.
Är inte han en sån som kommer att liksom kandidera till Europaparlamentet en dag han slutar? Och sen kommer han att härja runt där istället.
Ja. Ja.
Alltså Nigel Farage, han blir liksom den nya sån. Alltså, inte det
ja, i och för sån, sig. Vilket sån är det frifräsare.
Ja, men det finns ju en plattform där för människor
det, som... Det finns ju utrymme för en sån i debatten. Då får man ju säga, Kristersson, hur säker sitter han? Alltså det måste ju ändå varit en besvikelse det här valet. Alliansen
sprack. Nej, men det är nog lite sorgset där inne.
Det är lite deppigt. Och säga att de gör ett riktigt skitval nu i maj när det är EU.
Så tror jag det är för partiet. Partiet.
Mm. Partiet ett annat
så
parti.
Tror jag att Moderaterna kommer att få problem. Jag tror att man måste sluta upp kring Ulf. För att annars tror jag det kan bli hela havet stormar.
Mm. Det här har vi ju pratat
det
om...
blir ju inte enklare. Jag har sagt det här för några veckor
sedan. Det här
är
vi
ju
pratat
inte enklare att hantera Moderaternas problem genom att byta ut partiledare.
Men vad är statusen då? Vi pratade ju då om Bayern, Skåne, Berlin,
Nej, Stockholm. Jag lyssnar ju bara
för det är väl
halva...
ändå det vägvalet det handlar om till syvende och
sist. Fast jag är inte så säker på. Det är ju väldigt många som vill att det är så det ska vara. Så att man,
men, det finns inte, men det finns väl en spricka i partiet?
Ja och nej, skulle jag säga. Det är klart att det finns. Och den har ju alltid funnits. Men det är klart att den blir väldigt synliggjord när... Både Socialdemokraterna och SD gärna vill få upp den. Och jag menar, läser man i dagens intervju med Jimmy Åkesson så blir ju jag mörkrädd. För han försöker verkligen pusha Moderaterna till någon slags högerkonservativt block. Mm. Och då blir jag helt panikslagen. Så att åtminstone så måste Moderaterna börja prata om det på ett sätt så att det liksom, vi kommer vidare. Och då måste man också prata om innehållet i politiken ganska snabbt här. För att annars är jag orolig för att vi hamnar i en situation av åsiktsregistrering. Och det verkar ju sådär halvsmart om jag ska vara riktigt ärlig.
Men förstår Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson det där?
Det tror jag, absolut.
För du säger ju det och jag hör liksom andra som säger det. Men de verkar liksom bara dras längre och längre ner i någon slags depressions... Liksom. De är jättearga och de har flera så här ledamöter i riksdagen och parlamentet som liksom far runt just nu på Twitter.
Jag tycker nog inte att de är så arga. De var säkert lite arga först, men det tror jag nog inte. Nu har ju
för det du säger är ju en ganska stor reform av liksom kommunikation och innehåll och så, om de skulle göra det.
Framförallt
liksom.
Innehåll skulle jag säga. Sluta svälla kommunikations- och pressavdelningarna och utöka nationalekonomer och jurister. Mm. Om vi försöker göra det lite bildligt, så att säga. Så tror jag man måste göra.
Men det finns ju någonting i Kristerssons... Jag lyssnade igenom hans tal som han höll till Timbro på 40-årsdagen. Alltså han har ju något spår i ofta sina tal som är liksom någon sorts liksom medkännande konservatism ihop med liksom det här liberala. Mm. Alltså Zetterberg-linjen. Ja, det är liksom som är superintressant liksom på ett seminariumsätt.
Mm. Och det är ju det långsiktiga arbetet som måste göras. Men sen har det ju varit farligt att man från början, och det har jag ju sagt tidigare, det har vi ju pratat om i förra avsnittet, det var ju förödande att Anna Kinberg Batra gick ut och hade presskonferens om hur man skulle förhålla sig till SD. Det var ju där det började liksom. Så att, det finns mycket att göra i det där partiet. Men jag skulle säga så här. Att byta ut en partiledare i ett sånt här läge tror jag är förödande.
Fast jag tänker ändå, jag är ändå kvar där lite där. För att jag har så svårt att se hur han ska ta sig ur detta. Därför att även om han idéutvecklar så kommer han ju ha Jimmy Åkesson i haserna från ena hållet. Han kommer nu också ha Ebba Busch Thor i haserna från andra hållet.
Mm. Raket Busch Thor.
Så att det finns liksom, det finns just nu en perfekt storm som på något sätt premierar nya saker. Och han är gammal i den.
Arga saker.
Han är arga, väldigt arga liksom små saker. Men och han är gammal
om,
i det.
Och då handlar det ju om att han måste hålla liksom fokus på sig själv. Och Moderaterna och inte förhålla sig till allt och alla andra. För det är det som är problemet för ett parti.
Men säg att,
sig...
att de får 12% i
EU-valet.
Men det
vet vi ju inte än. Men visst, det är ju absolut den stora faran. Så att jag, det är inte så att jag är emot här.
Nu ska
jag
vi
vet
gå...
att det är problem.
Nu ska vi gå vidare.
Men man måste hålla fokuset och inte förhålla sig till andra. Så får vi se hur det går. Men vi kommer väl att prata om EU-valet ganska många gånger.
Vi ska prata om EU-valet
och då
nu.
Kommer vi snart prata om nästa problem.
Nu ska vi prata om EU-valet. Hallå, vi ska prata om...
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
EU-valet. 26 maj går vi alltså och ska rösta till EU-parlamentet. Väljarnas intresse brukar vara så där. Förra gången 2014, supervalåret, så hade vi ett valdeltagande på 51% att jämföra med 87 i riksdagsvalet i höstas. Det är en ganska stor skillnad. Och samtidigt är det många politiker som säger att det här är ett ovanligt viktigt val. Har de rätt? Just det här EU-valet.
Ja, men det har de ju. För att nu får vi ju plötsligt... Vi får ju på något sätt ändå ett facit av liksom de här vågen efter migrationskrisen, vågen delvis efter finanskrisen fortfarande som har skvalpat runt hela den här perioden, Trump, Brexit, Marine Le Pens framgångar i Frankrike. Alltså vi ser liksom den populistiska vågen på något sätt som, och där finns ju liksom förberedelser för bland högerextremister och högerpopulister att liksom bilda någon slags block ändå i Europaparlamentet av kanske...
Ja, precis. Och de har valframgångar i Italien, Österrike,
Ungern, Polen. Jo, men överallt. Så att, du kommer å ena sidan att få ett Europaparlament med en 20-30% väldigt anti-europeisk kraft, så att säga. Å andra sidan så kommer du ha ett antal regeringar. Du kommer att ha Ungern, du kommer att ha Polen som nu. Men sen så vet man ju inte vart har Österrike vägen, vart har Tjeckien vägen, vart har Italien vägen, Slovakien. Alltså, du har ett råd, i EU så fattas ju beslut med gemensamt beslut genom att Europaparlamentet bestämmer och rådet bestämmer. Du kommer att ha en ganska stor grupp i rådet som är lite halvgalna, en ganska stor grupp i Europaparlamentet som är lite halvgalna. Alltså det är en extremt tuff situation för EU. Och så på det har du Brexit och liksom hela den processen som rullar nu. Så att jag skulle säga att det är nog det viktigaste Europavalet hittills som vi har i vår. Och det, 51% räcker ju inte, för det är ju inte folkvilja liksom på det sättet.
Mm. Ja, jag är benägen att hålla med Anders helt här.
Mm. Ja, men, och det är intressant också med den här liksom främlingsfientliga, högerextrema, populistiska kretsen som tidigare liksom gjort EU-kritiken till det, är liksom det viktigaste de har. Och liksom omformulerat det för sig själva att EU kan vara ett verktyg och ett instrument för oss.
Det är väl lite
liksom...
det vi ser hända inom Sverigedemokraterna nu som plötsligt grann, börjar nyansera liksom sin inställning till EU. Mm. Och förra veckan då, lite olika besked från Åkesson och vad heter han? Förlåt, ge mig namnet. Han sitter i parlamentet.
Lundsten tror jag heter efter honom.
Peter
Lundgren kanske.
Lundberg, förlåt. Lundberg. Sverigedemokratiska EU-parlamentarikern. Vi kommer snart på ditt namn. Men man börjar ju se liksom nyanser där.
Verkligen.
I SDs inställning till det hela.
Precis.
Och jag ska säga, vi har redan sett en första fight här på hemmaplan när LO presenterade sin kampanj förra veckan.
Han heter Peter Lundgren.
Peter Lundgren, precis heter han. Vi ska ta tillbaka kontrollen. Mm. Och det är ju rakt av brexitörernas slogan.
Ja.
Och detta gick inte borgerligheten förbi, kan man säga. Både Twitter...
Eller har ju en unik förmåga att reta upp.
Ja, jäklar vad
gör de det. Jag måste säga att det liksom är... Det var lite som det här, kommer ni ihåg, inför förra valet? Då gjorde ju LO ungefär likadant. De körde någon sån här film med någon som satt och sa att de aldrig skulle våga skaffa barn.
Ja, i Moderaterna Sverige.
Och, sånt. Och Moderaterna blev ju helt vansinniga att prata om den här filmen i tre månader. Jo, och nu har ju Ello gjort samma grej igen. Nu kommer ju Moderaterna prata om Ellos kampanj hela valrörelsen. Alltså, det är ändå någon slags... Ja, det finns något intressant i det där.
Och det här jag brukar säga, att man kanske ska fokusera på sig själv och inte förhålla sig till andra. Mm.
Men det finns ju verkligen en uppenbar risk att EU-valet... För att alla partier, även liksom Thomas Tobé när han blev liksom Moderaternas toppnamn, och jag såg Henrik Brors hade spekulerat i att de hade valt för att de var liksom milt EU-kritiska. Alla partier kommer att ha en mild EU-kritik i det här valet.
Mm.
Och utom Folkpartiet.
Fast Tobé är väl inte EU-kritisk?
Nej, men de kommer anlägga en milt liksom EU-kritik.
För att man förhåller sig till vad då?
Verkligheten.
Sverigedemokraterna.
Sluta upp med det, kära parti. Sluta förhålla er till det. Ja. Kör själva.
Men alla kommer ha liksom mild EU-kritik. Eller så här, det borde gå att göra bättre. Och så kommer alla andra partier vara jättearga för att de säger det. För att det är populism och Brexit att tycka så. Men de har kommer själv ha så här.
Men sen måste jag säga att det är lite roligt hur usla politiska kommentatorer och borgerligheten är på att läsa S-interna strider. Alltså ta tillbaka kontrollen från LO efter den här januariavtalet har väldigt många bottnar. Alltså en botten är naturligtvis man kopierar en kampanj Take Back Control om kollektivavtal, om att man ska ta tillbaka makten från högern i Europa och så vidare. Det är ju en botten. Men det är ju också så att det är att ta tillbaka makten från Stefan Löfven på sätt och vis. Alltså det är ju också det att...
Han
att,
borde gå ut och rasa.
Nej, men det är ju också det att det handlar om att ta tillbaka till gräsrötter. Mm. Alltså de frågor som LO lyfter om arbetsmiljö, om kollektivavtal och så, det är ganska traditionella fackliga frågor. Men man paketerar det ju på ett sätt som det finns en ganska stor anklang. Om ni kommer ihåg förra veckan det här med reformisterna när de bildades. Alltså det blev också den här jätteexplosionen som folk som inte fattar inte. Varför går så många människor med där? Alltså här finns det en jätteintressant intern debatt i S som liksom går helt förbi och sen så gapar liksom Gunnar Hökmark om att det här handlar om Brexit och sånt där. Och överhuvudtaget förhåller sig inte till liksom det här, det som händer i liksom den verkligheten.
Vad borde de göra då, menar du?
Förhålla sig till sig själva och börja fundera på hur deras kampanj ska se ut. Kan ju vara något.
Ja, men det tror jag man ska göra. Men sen tror jag också det att om ingen tycker någonting om Europa på riktigt, då kommer det här att bli massa slogans. Då blir det så här, ja till samarbete, nej till terrorism eller något.
Och så kommer alltså, ingen väljare att förstå någonting överhuvudtaget.
Nej, och det finns ju, egentligen så tycker jag LOs kampanj på det sättet, alltså ta tillbaka kontrollen över kollektivavtalen till exempel. Svenska kollektivavtal och svenska arbetsmarknaden. Ganska självklart.
Mm.
Men det är också en jättehård höger-vänster-konflikt som finns i det. Och Moderaterna istället tar upp den bollen och förklarar vad vill de se för arbetsmarknadspolitik, Europapolitik. Och så tar konflikten mot det här på en höger-vänsterskala. Så skulle vi kunna få en intressant idédebatt. Men istället så gapar man då på varandra om vilken slogan man använder. Och jag tror ju att väljarna... Alltså, om inte valet handlar om riktig politik så kommer inte folk att rösta till slut. Det går liksom inte bara att bråka om slogans.
Nej, okej. Okay. Sista grej vi ska ta upp var att vår egen Aftonbladet, ska säga, Lena Melin, skrev i en kolumn i söndags om just de EU-kandidater. För man säger att det här är ett väldigt viktigt val, det tycker alla. Det tyckte Lena Melin också, av samma skäl som ni angav. Så tycker hon att det var ett jäkla blekt gäng som inte minst sossarna och Moderaterna ställer upp med. Socialdemokraternas lista toppas av Helene Fritzon. Moderaternas då nämnde Thomas Tobé. Mm. Lena skrev lite hårt, hon kallar dem föredettingar. Är detta att ta EU-valet på allvar? Är det här verkligen att toppa laget inför ett så viktigt val? Har Lena någon poäng?
Ja. Absolut.
Ja.
Ja, såklart. Och jag menar, att man har Helene Fritzon för sossarna som liksom då en avpoliterad migrationsminister i ett val som man vill ska handla om höger-vänsterfrågor är ju jättekonstigt. Alltså, dels så kommer
sen är det ju också så här att det där valet, alltså det här valet, Europaparlamentsvalet, har ju traditionellt också varit ett sånt där man kan få vara lite otrogen ifall man skulle känna det utan att vara liksom en sämre människa om man är medlem i ett parti. Vilket ju gör att man röstar egentligen lite grann på folk där som man gillar.
Mm.
Mm, det är lite så här, jag vill nog ändå rösta på Marit Paulsen, eller jag tycker nog ändå att den eller den. Och då tror jag ändå man måste ha ett dragplåster. Så att jag tycker ju fortfarande att det var väldigt synd att man röstade bort Anna-Maria Corazza Bildt på listan. Men ni kommer ihåg, jag kom ju direkt från
Europa. Ja, det är faktiskt
kom ihåg raseriet.
Jo, men det är, även om just familjen Bildt verkligen lite sura på mig för tillfället, så det är lik förbaskat så att det är ett jättekonstigt beslut av Moderaterna att man plockar bort den enda person någon har hört talas om. Och liksom, jag hade ju gärna sett att liksom någon i Marita Ulfskog-klass skulle toppa S-lista. Just för att, som har en relation till svenska folket, som människor känner till, som man har åsikter om.
Men varför gör de så här? Är det en avskälpningsplats som Lena Melin sa?
Jag har en teori.
Ja, låt höra.
Den kanske inte är jätteunik, men sossarna blev väl så jäkla överraskade att de fick ha kvar regeringsmakten, så att den som de hade tänkt toppa listan med blev minister.
Blev minister helt enkelt.
Ah, och det finns ju ett namn som det har spekulerats.
Vem är det?
Spill.
Ylva Johansson.
Ja, okej.
Hon blir kommissionär.
Oj då, det är många som
har sagt. Jag tycker hon borde bli kommissionär. Vore inte det ett jättebra namn? Allvarligt talat.
Tänker inte ha en åsikt om det här, som du förstår.
Ja, men, alltså, allvarligt talat, om man tänker så här EU-valet, det som kommer att väljas efter EU-valet, det är ju en ny kommission.
Mm. Just det, och Malmström ska ju sluta.
Och Malmström ska sluta, så det kommer att bli en ny kommissionär.
Och troligen en sosse. För det är väl varannat?
Alliansen har ju haft två senaste.
Det borde ju vara en sosse nu eftersom alliansen har varit rimligen.
Eller så blir det.
Jan Björklund.
Exakt. Vilken ofantastisk twist det vore.
Seriöst liksom. Nej, det går inte.
Eller Jimmy Åkesson
tyckte jag säga.
Nej, jag bettade ett tag i alla fall på Jan Björklund. Nej. Tills jag har lagt pusslet lite bättre.
Nej.
Han har fått någonting. Är det i så fall ambassadör i Kina?
Jag bryr sig om det. Ambassadören i Kina har väl avgått nyligen, har du inte det? Mm,
så det ska hinna nu. Kan det vara Jan Björklund?
Det är inte dumt.
Men det är ju en fantastiskt bra idé. Det tycker jag. Jan Björklund borde bli ambassadör någonstans.
Ska de lära sig att ta av sig mössan i klassrummen i Kina? Finns han?
De dansar i Kina, har jag sett i sina klassrum. Jag har sett
på Swedish YouTube. Model.
Vad kommer Björklund tycka om det? Det kan man fråga sig. Hörrni, vi kommer få själv återkomma till EU-valet. Det är som sagt den 26 maj. Men det är spännande. Det är stora grejer på gång.
Tills dess kanske någon kan komma på några valfrågor som det valet handlar om.
Istället för valslogans. Och vi ska
skulle kunna få dig att gå och rösta i EU-valet? Berätta för
mig. Det vill vi väldigt gärna veta här i den här podden.
Ja, det vill vi veta. Och så ska vi naturligtvis hålla ögonen på Göteborg. Det är otroligt spännande, tror vi.
Ja,
vi vet ju inte,
vi har ju alldeles nyss varit pressträff, så vi vet ju inte om det är vad som kommer att hända alls. Det kanske är så att Ann-Sofie Hermansson sitter kvar och alla andra får avgå. Man vet ju
så
inte.
Kan det mycket väl bli. Jag är ingenting
att
vara med
längre. Men det tog salen.
Ja, precis. Det är det redan.
Vi ska tacka för oss och säga ha en härlig, vänlig vecka allihop. Tack Ulrika Schenström, Dan Svedin och Anders Lindberg. Vi hörs.
Är det alla hjärtans dag den här veckan?
Ja, det är också. På torsdag.
På torsdag.
Är det därför det är vänliga veckan?
Nej, det sammanfaller bara den här gången. Mycket kärlek till alla den här veckan då.
Jag har försökt just runda av den här podden. Nu säger vi hej då!
Hej!
Hej då.